Italienska staten hade utfärdat ett så kallat slutanvändarintyg, det vill säga lovat att behålla utrustningen för egen del istället för att exportera den vidare till någon som kunde tänkas ha behov av den. Italien var inget skumt land och så vidare. Men tipset som nått svenska ambassaden i Rom hade gått ut på att i själva verket inte skulle byggas 4 utan 3 fregatter. Och att utrustningen till den fjärde fregatten därför var avsedd för vidareexport till Irak. Låt vara att Irak inte längre existerade i någon kommersiell mening. Det var ändå tillräckligt oroande att vapen av detta slag, det rörde sig om avfyringsställ för sjörobotar och ett 80-tal robotar och stridsledning, luftvärn och en avsevärd mängd luftvärnsammunition, kunde komma på avvägar. Följaktligen hade Peter Sormann så fort rapporten anlänt från ambassaden i Rom vänt sig till krigsmaterielinspektören, som i sin tur med viss skyndsamhet vänt sig till det svenska företaget. Man hade bestämt att sända 2 chefstjänstemän till Rom för att skaffa fram otvetydiga försäkringar från sina italienska motparter om att det inte fanns någon dold beställare i affären. Försäljningschefen vid Bofors, Gustav Hansson, en före detta major vid kustartilleriet, och den tekniska direktören Johan Karlemar hade således rest till Rom för några dagar sedan. Men de hade, såvitt ambassaden kunnat meddela, bara hunnit genomföra ett enda möte med sina italienska motparter. Ett möte som, såvitt man kunde förstå, snabbt hade auktionerats innan de helt enkelt försvann. Just det, försvann. Ambassaden hade varit i kontakt med deras hotell där bagage och annat fanns kvar. Men själva var de som uppslukade av jorden. Brevet från Palermo kastade alltså både ljus och oro över saken. Av brevets innehåll att döma borde pekfingret tillhöra antingen Karlemar eller Hansson. Brevets innehåll i sak var inte kristallklart, men det var ingen tvekan om vad det hela gick ut på. Det var adresserat till Peter Sormann personligen, och efter några inledande artighetsfraser som närmast gjorde ett makabert intryck med tanke på brevets såväl intellektuella som biologiska innehåll, formulerades en inbjudan att sända förhandlare till Grand Hotel Ede Palm i Palermo. Man hade redan kontrollerat att ett sådant hotell fanns för att diskutera en vidare utveckling av våra affärer, där givetvis herrar Karlemar och Hansson är en del av priset. Brevet var författat på ledig, felfri engelska, men stavat på amerikansk snarare än brittisk engelska. Brevet vandrade runt mellan de sammanträdande. Och därmed skulle man gå till diskussion och eventuellt handling. Utrikesministern fick självklart åta sig det informella ordförandeskapet. Inte bara därför att mötet försiggick inne på hans rum. Församlingen satt i en liten knirkande gustaviansk soffgrupp. Utan också därför att han var den givna politiska anföraren i sällskapet, den mest erfarne. Hade han varit 10 år yngre hade han varit Olof Palmes efterträdare som statsminister. Nå, började han. Vår offentliga linje är självfallet att vi aldrig förhandlar med terrorister och gangsters. Det är en utmärkt princip som vi ju bryter mot så ofta som det visar sig nödvändigt. Principer å ena sidan, 2 svenska människoliv å andra sidan. Ska vi börja med själva rättsläget? Alla vände blicken mot rättschefen Agnes Corell. Hon var relativt nytillträdd i jobbet, men hon var ingen politruck i karriären utan en erkänt skicklig domare som lika gärna hade kunnat bli hovrättspresident som rättschef på utrikesdepartementet. Det var ingen kvinna man satte sig på. Hon var strikt, gråhårig, skarpögd och osade av intelligens. Men det var ändå helt klart att hon inte kände sig helt tillfreds bland politiker. Hennes område var juridik, inte politik. Och redan utrikesministerns något lättsinniga presentation av problemet gjorde att hon omedvetet, men ändå fullt synligt, drog öronen åt sig. Beträffande rättsläget kan man säga följande, började hon svalt men tveklöst. Om gärningar av det här slaget ska bemötas på svenskt territorium, alltså inom ramen för svensk jurisdiktion,